Då ska vi förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att du håller din milda hand över vårt fosterland ännu idag, för att du har bevarat det genom tiderna i olika öden. Och framförallt får vi tacka dig för att du har låtit oss få ha ditt ord med oss. Att vi har frihet att samlas. Att vi har frihet att tala om Jesus för våra barn. Och vi har också en skyldighet med det här, med den här stora friheten vi har. Att använda den för att föra ditt rike framåt. Herre, ikväll får vi särskilt be för att du ska vara med oss i den här stunden som vi nu samlas inför ditt ord. Du vägleder oss med din ande. Lär oss det vi behöver veta. Så får vi lämna stunden i dina goda händer. Och ber, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har kommit till slutet av första Moseboken. Och jag har tänkt faktiskt att vi ska försöka hinna med båda de sista kapitlen ikväll, alltså 49 och 50. Och nu är där många intressanta saker, särskilt i det 49 kapitlet, där Jakob välsignar sina söner. Så jag är rädd att det här kommer att dra ut lite mer än en timme, som jag också har varskott tidigare. Och det betyder att vi då kommer att minska istället på vår samtalstid lite, så att vi kan få det färdigt, för det skulle vara bra att vi skulle få det här färdigt och kan börja med ett nytt ämne sen efter nyår. Så vi ska köra igång med det här avsnittet, som då i första hand handlar om hur Jakob välsignar sina söner. Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Jag kom samman och lyssna, ni Jakobs söner. Hör på Israel, er fader. Det här är ett långt avsnitt som nu följer, som är faktiskt i versform. Det är alltså en poesi, det här som Jakobs profetia uttalas som. Och det här är det längsta poemet i första Moseboken. Och det är alldeles tydligt att Jakob är medveten om att han uttalar en profetisk välsignelse, som alltså inte är bara en välgångsönskan över sina söner och deras familjer, utan det är en berättelse, en kort och koncis beskrivning av hur hans söner och de här stammarna som kommer från de 12 sönerna ska leva och förverkliga sin målsättning att bli Guds egendomsfolk. Och det är både ros och ris. Och det är egentligen en väldigt stark text, för att ibland använder Jakob hårda ord. Han talar bestraffande ord rent av. Och det måste ha känts ganska hårt för de här sönerna att stå inför sin far som ligger på sitt yttersta och just ska dö, och få höra så starka bestraffningar som en del av dem får. Så det är alltså en oerhört stark och det här märklig text som vi har framför oss idag. Jag kom samman och lyssna, ni Jakobs söner. Hör på Israel, er fader. Han använder sina båda namn här. Jakobs söner efter på ett kötsligt sätt hör på Israel, han som är stamfadern för den, det folk som Gud har kallat till sitt egendomsfolk, eller ska göra det speciellt genom Mose. Så har vi då den första välsignelsen som gäller Ruben, verserna 3 och 4. Ruben, min förstfödde är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du skjuter över som vatten. Du ska inte bli den främste, ty du besteg din fars bädd. Då vanhelgade du den, ja, min bädd besteg han. En liten detalj där allra sist, vi märker att han talar inte bara till Ruben, han talar också till de andra. Och det här är alldeles tydligt att det är avsett som en profetia som ska läsas, som ska berättas vidare till nästa generationer. Ruben beskrivs som en turbulent man. Han är förstfödd, min kraft och min styrkas förstling. Han är främst i myndighet och främst i makt. Ja, enligt sin förstfödslorätt så är han först. Alltså han har dubbel arvslott genom den naturliga lag som gällde på den här tiden. Men han blir hårt bestraffad av Jakob. När det berättades om hur Ruben syndade med Jakobs bihustru Bilha i kapitel 35, så står det bara att Jakob fick höra detta, eller det var väl Israel där också, Israel fick höra detta. Men det står inte att han bestraffade Ruben vid det tillfället. Det kan han mycket väl ha gjort och gjorde sannolikt. Men nu kommer en bestraffning verkligen. Du ska inte bli den främste. Hans förstfödselrätt togs ifrån honom på grund av den här synden. Han kom ju inte heller att bli den största i frågan om makt, för det var Juda. Och i frågan om det andliga, den andliga makten, blev det leviterna som var de ledande. Så Ruben miste både sin världsliga och sin andliga förgrundsplats. Han hade företräden som förstfödd, men den miste han. Vers 5 och ända till 7. Simeon och Levi är bröder, våldet är deras vapen. Min själ ska inte umgås med dem. Ty i sin vrede dödade de män och i sitt övermod stympade de oxar. Förbannad är deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så stor. Jag ska strö ut dem i Jakob, jag ska skingra dem i Israel. Också det här är en oerhört allvarsmättad profetia. Det här är enda bröderna som han nämner två på samma gång. Han drar dem över en kam, Simeon och Levi. Simeon är den andra som Lea födde och Levi den tredje. Det var de här båda som ledde våldsdådet i Sikem, när Sikem hade våldtagit deras syster Dina, som det omtalas om i kapitel 34. Och det var de som anställde blodbad, inte bara på Sikem utan på alla män där i byn eller i stan. Och det är det som Jakob syftar på här. Våldet är deras vapen. Och han svär sig fri från det. Han hade inte medverkat i det våldsdådet. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem. Geselius säger, min härlighet förenar sig icke med deras församling. Min härlighet förenar sig icke. Härlighet eller ära är ibland ett namn på tungan. I folkbibeln så översätts det här med själ. Min själ ska inte umgås med dem. Men kontentan är under alla omständigheter att Jakob inte vill lovprisa denna handling. Han vill inte använda sin tunga till att tacka dem. Och deras vrede är förbannad. Den vrede som är så våldsam. Och så utnämner han, säger han ett straff. Jag ska strö ut dem i Jakob. Jag ska skingra dem i Israel. Så blev det. Simeon fick ett antal städer inom Juda område. Det här omtalas i Josuas boks 19 kapitel. Och där står det då vilka, exakt vilka områden de fick. Och det står att de fick del av Juda därför att Juda område var för stort för dem, för Judas stam. Men det går ju tillbaka på det här. Simeon har inget enhetligt stamområde. Eller får inte när landet delas. Levi. Han och hans stam blev ju utsedd, ja, hans stam efterkommande blev utsedd till prästsläkten, eller leviterna. Och därifrån kom Mose och Aaron från Levi stam. Det kom alltså nog stora gudsmän också från de här, även om det var såna här våldsamma. Men dessa stamledare. Men Levi fick därmed inget område. Utan de fick 48 städer som var utplacerade runt hela Kanans land. Och där gick det i uppfyllelse, det som Jakob här profeterar. Det kan hända att det bland annat det här som gör att Bibel 2000 säger i sin notbok att den här profetian, så den har troligen kommit till på kungatiden. Man menar ju det här att människor har ingen förmåga att profetia, sia om framtiden. Jakob kunde alltså inte veta hur det skulle komma att bli i framtiden. Och därför så kan det här inte ha skrivits då när Jakob utsade, eller det kan inte ha kommit till från Jakobs mun, utan det har senare någon gång lagts in som en profetia åt Jakob. Det här är oerhörda saker. Det är förnekelse av stora mått. Av Guds inspiration. Guds möjlighet att lägga sina ord i människors mun. Som profeterna ju gör. Så går vi vidare till vers 8-12. För nu har vi ett långt avsnitt. Juda tillägnas nämligen den mest anmärkningsvärda profetian. Den är längst tillsammans med Josef-profetian. Den innehåller väldigt mycket den här profetian från 8. Juda, dig ska dina bröder prisa, din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är Juda, från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer, och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den edla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk. Dina bröder ska prisa dig, det här anknyter till namnet Juda, som betyder just prisa, berömma, tacka. Det får vi veta när Lea födde Juda i 29 kapitlet. Och han får ledarskapet bland sina bröder. Han blir alltså den som hans bröder får se upp till. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Dessutom så kommer han att ha stor ära också inför fienderna, och din fars söner ska buga sig för dig. Simeon och Levi har ju förverkat sin rätt på samma sätt som Ruben, så därför är den fjärde sonen i tur att få ledarställningen. Och han kommer ju också att bli stamfadern för David, Salomo, kungarna efter dem och sen för Jesus. Lejonet förknippas med Juda i många profetior. Vi har inte tid nu att börja slå upp dem, men jag kan nämna ett par av dem. Fjärde Mosebok 24:9 och Hesekiel 19, där det är många verser som som talar om lejonet. Men det som kanske är viktigare, det är att Jesus kallas lejonet av Judas stam i Uppenbarelseboken 5. Jag ska läsa det. Det var här när bokrullen med de 7 inseglen inte tycks gå att öppna, och Johannes gråter bittert för att det inte finns någon som kan öppna den. Och så heter det: men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Det här är ju en alldeles tydlig hänvisning till just profetian som Jakob uttalar över Juda. Ett ungt lejon är Juda, och han beskrivs ytterligare sen i ett par fraser till. Sen den här 10:e versen, det är en av de mest omdiskuterade och intressanta verserna i hela Gamla testamentet. Det är en messias profetia enligt den gamla kristna vedertagna uppfattningen av den. Men det är ju ingalunda så att alla översättningar gillar det, att det är en översättning, en profetia. Och den är lite hemlighetsfull, den här versen. Inte kanske början av den här 10:e versen. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter. Det här handlar ju om en kungaspira, det vill säga det är en sån som kungen hade i sin hand för att demonstrera sin makt. Det var ett insignium på kungens makt. Och där kan man ju tänka till exempel på Esters bok. När Ester blev drottning och fick höra om det fruktansvärda som Haman hade planerat för mot judafolket, och att han hade fått kungen att underteckna en lag att alla judar ska förintas, så tog hon risken att gå in för kungen, även om det var sagt att det stod i lagen att den som vågar visa sig för kungen oombedd ska dö, såvida inte kungen lyfter sin spira och på det sättet räddar den här personen från döden. Ester vågar göra det där, och kungen lyfte sin spira. Det här är en sån där intressant sak, men det kan också finnas ännu en anknytning. Jag var lite inne på det när vi gick igenom kapitel 38, det som handlar om Judas synd med Tamar. För Tamar bad ju då om att få hans stav i pant. Och det var Judas stav, som nu ingalunda var någon kungaspira i vanlig mening. Och denna pant måste Juda avstå från. Den vek från Juda på grund av hans synd. Men den spira som den tillhör, som vi just ska gå in på, den spiran ska inte vika från Juda. Juda syndade. Han räknas lika fullt som stamfar. Eller han blev lika fullt stamfar för Jesus. Jesus har tagit bort alla synder. Och nu finns det ingenting längre som kan hindra honom att utöva sin härskarmakt och att befria alla människor som kommer till honom. Han räcker ut sin spira, och den som kommer till honom ska han inte kasta ut. Det kunde finnas många andra intressanta jämförelser av det där, men vi får fundera vidare på det var och en. Sen det där med förrän han som den tillhör kommer, det är just det som är det mest omstridda. I en not i folkbibeln står det vill säga Messias, den rätta härskaren. Annan översättning: till dess Kilo, eller Kilo, ska väl betoningen ligga, kommer, som det står exakt på hebreiska. Man har ju funderat på olika saker här. Om ni känner eller har 1917 års översättning, så står det där: till dess han kommer till Silo. Och så har man tänkt att det här Kilo, det finns inte på andra ställen, utan man har tänkt sig att det är en ort som heter Silo som finns ofta, mycket ofta omnämnd senare. Det är nämligen den ort där arken fick sin plats, där man ställde upp vittnesbördens ark efter erövringen. Och den platsen var det som Eli tjänstgjorde på när Samuel blev förd till templet. När Hanna besökte templet och grät, och när Samuel sen var i templet, eller det vill säga uppenbarelsetältet hos Eli. Det var Silo. Och så har man tänkt sig då att det skulle möjligen vara det för en han som kommer till Silo, att det skulle ha någonting att göra med att förbundsarken flyttar till Silo. Men det där är nog mycket svårt att hitta motivering för. Varför skulle det vara fram till det? Och inte längre fram, till exempel. Bibel 2000 har: en gång ska han motta tribut. Ja, vad är det? Allt messianskt är borta. Finns ingen anknytning till att det skulle ha någonting med den kommande messias att göra. Och det är ju så man vill ha det förstås. Och det, egentligen så är det svårt att motivera, därför att Shilo betyder vila, eller är ju närbesläktat med shalom, frid. Det är då när vilan kommer. Luther har översatt med hjälten, helt, eller då så har också Karl den 12:e, som följer Luther i väldigt stor utsträckning. Där har man att till dess hjälten kommer. Folkbibeln har då valt att skriva tills han kommer som den tillhör. Det visar bara på att det är svårigheter att förstå det här själva ordet där. Men det är ju förstås lite märkligt om man skulle säga att tills vilan kommer. Att vad betyder det? Men det är ju ett faktum att Messias, han kom ju med vilan. Han kom med friden. Änglarna på julnatten sjöng att friden har kommit till jorden. Och sabbatsvilan, den kom, den fullbordades genom Jesus. Och Jesus säger också: kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Jag ska ge er ro. Det är han som ger oss ro. Alldeles klart en messiansk profetia där. Sen om ungåsnan och åsnefölet i nästa vers, så förs våra tankar också till palmsöndagen, när Jesus red in i Jerusalem på ett åsneföl. Och när det står: han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Där har vi också den blodröda färgen som den purpurröda manteln som Jesus bar också fläckades av hans blod. Hans ögon är dunkla av vin. Det säger Karl den 12:s bibel: hans ögon är rödaktigare än vin. Och anknyter det här till hans blod, svett och tårar, hans kamp, blodskamp under sitt lidande. Och mjölken så har ju också en viss betydelse, nämligen i Petrus, första Petrus 2:2, så talas det ju om mjölkmaten, som då också står för evangeliet. Så det finns många såna här inslag som anknyter till Jesus, och inte minst detta med att han tvättar sina kläder i vin, sin mantel druvors blod. Dessa som kommer ur den stora bedrövelsen, de har tvättat sina kläder i jorden vita lammets blod. Så går vi vidare. Sebulon, vers 13. Sebulon ska bo vid havets strand och bli en hamn för skepp. Sin sida ska han vända mot Sidon. Nu kom inte Sebulons stam att bo alldeles vid havet, för de hade aser där just utanför, men de var i alla fall rätt nära. Och det här med att han ska bo, det anknyter också till Sebulons namn, för i kapitel 30 där det omtalas att Sebulon föddes, så står det att hans namn anknyter till bohus, hebreiskans ord för bohus. Så han är i alla fall en som är förtrogen med havet och med käpp. I Saskar en stark åsna som ligger till ro i sitt hägn. Geselius säger benåsna liggande mellan två gränser eller två bördor. Benåsna var nu det sen nämen. En stark åsna, säger folkbibeln. Han ligger till ro i sitt häng. Han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig slav. Isaskars stam var förnöjsam på olika sätt. Den var inte krigisk, den omtalas inte särskilt mycket i som utmärkande att den är liksom framåt, utan de slog sig till ro. De böjde sig under Israels kung, och sen så böjde de sig också under assyrierna. Han blev en arbetspliktig slav. En liten intressant detalj är ju också att Sebulon nämns före Isaskar, vilket är en annan ordning än vi hade i normala fall, men det har jag inte något uppgift om. Sen Dan, vers 16. Dan ska skaffa rätt åt sitt folk, som en av Israels stammar. Dan ska vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges. Ja, det finns två aspekter här. Dels att skaffa rätt, och det anknyter till hans namn. För det betyder skaffa rätt, om man ser i 30 kapitlet så förklaras det så där. Och sen är han en orm på vägen. I domarboken 18 berättas det en berättelse om hur en grupp av Dans stam begick ett svek. Och de begick avgudari. Det här är någonting som påminner om det här, en huggorm på stigen. Det var svikare. Och så var det han en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges. Det är en stark en, fastän han också går liksom underifrån. En som var stark och var Dans stam, det var Simson, domaren Simson. Efter det här kommer det som ett mellanspel. Vers 18, Herre, jag väntar på din frälsning, utropar Jakob här, efter att ha gått igenom nu hälften av sönerna, till och med lite mer. Och han på något sätt upprörs av det här Dans orma sinne, och av det här han har talat om arbetsplikt i slav, och hur han ser hur det ska finnas stora prövningar framåt i tiden. Och så kommer det en bön. Herre, jag väntar på din frälsning. Det är en bra bön. Han väntar på Messias. Det är så långt fram som hans blickar går här. Det är Jahve, Herren Jahve. Jag väntar på din frälsning. Så går vi vidare till andra delen av välsignelserna med Gad. Gad ska trängas av skaror, men själv ska han tränga dem in på hälarna. Gads område blev östra sidan av Jordan. Det kallas för Gilead, och en stor del av hans stam kom att få sitt namn efter en Gilead som stamfar. Och de blev tidvis attackerade av moabiterna. Det berättas i första krönikeboken 12 att David, när han kämpade för sin makt att bli kung över hela Israel, han var ju kung bara över en del först, det var Juda, när han kämpade för att bli kung över hela Israel, så då var gaditerna hans främsta hövdingar. De största hjältarna, flera av de största hjältarna kom just från Gadstam. Han ska tränga dem in på hälarna, säger han om Gad. Och Luther menar utifrån det här att profetian kan delvis vara uppfylld, och gaditer gick i spetsen vid kanans erövring. Det berättas det om i Josuas bok. Och så 20 versen. Från Aser kommer utsökta rätter. Kungliga läckerheter ska han ge. Många av de här sönerna från bihustrorna som får ganska korta omdömen eller förutsägelser. Och Aser är ju en som får en mycket kort sak, men han får en positiv profetia. Hans stam kommer att få området in vid Medelhavet i norr utanför Sebulons område. Och det blev ett bördigt åkerlandskap som han får som arvedel. Och Naftali har också en kort vers 21. Naftali är en snabb hind som talar vackra ord. Det kan också översättas en lössläppt hind. Det kan anspela på det att Naftali ligger långt i norr. Och det är mera isolerat än de andra stammarnas läge. Så han rår sig själv där långt upp i norr. Vad det vackra orden är så har jag inte någon uppfattning om. I domarboken 4 berättas det om Barak som var ett stöd för profetissan Debora eller domaren Debora. Och han var av Naftali stam. Så kommer vi till Josef från 22 versen. Och han har en lång profetia. Och det är ju väntat också. Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren, bågskyttar oroar honom. De skjuter på honom och ansätter honom, men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga. Genom dens händer som är den starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa. Genom din fars Gud, han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige, han ska välsigna dig. Med välsignelser ovanifrån, från himlen. Välsignelser från djupet som ruvar där nere. Välsignelser från bröst och moderliv. Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelser. Till de eviga höjdarnas härlighet. De ska vara över Josefs huvud, över gässan på honom, som är fursten bland sina bröder. Det här ungt fruktträd, så det anknyter till betydelsen av Efraim. Efraim sattes ju först av Josefs söner, Manasse och Efraim, fast Manasse var först född. Och Efraim betyder göra fruktsam. Ett ungt fruktträd vid källan. Efraim kom också att bli den mäktigaste av de här två stammarna och ibland expanderade utanför sitt område. Alltså framgångsrik i krig. Han ansätts av fiender. Men han var ofta segerrik. Hans båge förblir fast. Och det var genom dens händer som är den starke Jakob. Här finns flera namn på Gud som frälsare och beskyddare. Den starke Jakob, genom honom som är herden. Herden, det är ju den pastorala, fina, milda idyllen ofta som vi tänker på, fastän det också kunde vara hårda krig mot vilddjuren. Och vi vet ju vem den gode herden är. Israels klippa, på samma sätt klippan Kristus. Och där finns också genom den allsmäktige, den namn som Gud uppenbarar sig för patriarkerna med. Och han ska välsigna dig. Det är många slags välsignelser som han får. Och det här blev också ett beröm, det blev ett skryt för Efraim ibland. Till exempel i Hosea 12, så där skryter Efraim med sin makt och sin härlighet. Och det är ju inte bra. Och det gick ju också Efraim illa. Hela Nordriket störtades ju av Assyrien och fördes bort. Så det var nog också annat än en välsignelse. Ovanifrån. Men det var så som Jakob också uttalade att han är förste bland sina bröder. Efraim blev den ledande av Nordrikets stammar. Så har vi vers 27. Benjamin är en glupsk varg. På morgonen äter han rov, på kvällen fördelar han byte. Förvånansvärt, även om Benjamin är hans älsklingshustru Rakels son och den yngste, så har han en sån här kort profetia. Och det är först en ganska otäck profetia, en glupsk varg. Vi har ett belägg för det här i Domarboken 19-21, där det finns en fruktansvärd historia om hur delar av Benjamins stam handlade. Blodigt, brutalt, våldsamt. Och det är alldeles tydligt att Jakob har fått veta av Herren någonting om det här, eftersom han skriver, säger på det här sättet. På morgonen äter han ro, på kvällen fördelar han byte. Kända benjaminiter var Ester och Mordokaj, som ju känns från Esters bok, Gamla testamentet, och Paulus naturligtvis var benjaminit. Saul var också kung Saul, och han var ju också glupsk. Han förde krig, och han ville ju inte heller avstå från sitt kungadöme när det hade tagits ifrån honom. Domaren Ehud, ytterligare ett exempel. Och så blir det en sammanfattning. Vers 28. Alla dessa i Israel stammar 12 till antalet. Och detta är vad deras far sa till dem när han välsignade dem. Åt var och en gav han sin särskilda välsignelse. Det är en upprepning av att det var 12. Talet 12 har en enorm betydelse i Bibeln. 3 plus 4 kan man se det som symboliskt. Guds heliga tal 3. Till lika med världens tal 4. Guds handlande med sitt folk. 3 gånger 4 är 12. Vi har ju en annan sammansättning också. 3 plus 4, 7. Det är också Guds handlande. I det här fallet är det mera förbundet som uttrycks med 12. Och det är ju samma med Nya testamentet, där vi har de 12 apostlarna som Jesus utsåg. Och då, därmed så slutar då detta långa poesiavsnitt, och vi går vidare till berättelsen om Jakobs död, där vi först får hans föreskrift om begravningen från vers 29. Sedan befallde han dem och sa: jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hetiten Efrons mark, i den grotta som ligger vid fältet i Makpela, mittemot Mamre i Kanans land. Denna mark köpte Abraham till gravplats av hetiten Efron. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes också Isak och hans hustru Rebecka, och där har jag själv begravt Lea, i grottan på den åker som köptes av hetiterna. Det är en omständlig befallning han ger, en föreskrift hur det här ska gå till. Jakob har inte glömt att hans rätta hemland är Kanan. Gud hade lovat det både till hans far, farfar, och han vill bli begravd med sina fäder. Han har ju redan tagit en ed av Josef, men nu understryker han det här samma för alla sönerna. Han vill påminna dem om var gravplatsen fanns. Och det här kan ju behövas, för det har ju gått en ganska lång tid sen den köptes. Det står ingenting om när Jakob begravde Lea. Men han säger det själv, att han har själv begravt Lea där. Rebecka står det inte heller någonting om, när hon begravdes där. Men däremot står det ju om att Abraham begravde Sara, och han blev själv begraven där, och Isak blev begraven där av sina söner Jakob och Esau. Det är ju kapitel 23 som det här beskrivs, hur Abraham köpte gravplatsen åt Sara. Och så står det till sist: när Jakob hade givit sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen, och han gav upp andan och samlades till sitt folk. En lite speciell beskrivning av hur han dog rent konkret. Det är ju möjligt att han var ju svag av ålder, han orkade inte stå som man förstås borde ha gjort om det skulle ha varit en fin välsignelse, ärevördig välsignelse, kunna stått och brett ut sina händer på det mitt urordning. Men han var svag, så han antagligen satt eller halvsatt i sängen. Och sen så ser ögonvittnena så att nu vet han. Han har fått en uppenbarelse av Gud, både att berätta vad som ska ske med dessa söner och dessa stammar. Han har också fått veta av Gud att han ska dö. När han ska dö. Jakob är alltså medveten om att han ska dra sin sista suck och ställa det så att han ligger när han samlas till sitt folk. Ett uttryck som ju är ofta använt här för att visa på att han inte har fått en definitiv punkt. Det är inte punkt och slut, utan han samlas till sitt folk. Det finns en framtid när han får förenas med sina kära. Därmed har vi kommit igenom 49 kapitlet och vi ska lite snabbare gå igenom, det är också kortare det som vi ännu har kvar, nämligen kapitel 50. Och då har vi begravningen, hur Jakobs begravning ordnas, och det är en märklig historia. Första versen nämner hur Josef sörjer. Då böjde Josef sig ner över sin fars ansikte och grät över honom och kysste honom. Och så får vi veta vad Josef bestämmer. Josef befallde läkarna som han hade i sin tjänst att de skulle balsamera hans far. Och läkarna balsamerade Israel. Det tog 40 dagar, ty så lång tid tar en balsamering. Och egyptierna begrät honom i 70 dagar. Antagligen var det så att till en balsamering så hörde också en hel massa religiösa riter. För det var ju en begravning det. Hela begravningsprocessen omfattade också balsameringen av bemärkta människor. Och Josef anlitar här sina läkare. Han har såna i sin tjänst. Han har ju en oerhört hög ställning och har stort hov runt omkring sig. Så han har egna läkare också. Och nu ger han uttryckligen order till läkarna att de ska köta balsameringen. Det var inte de som normalt köpte balsamering, utan det var särskilda människor som gjorde det. Men då hörde det till de där riterna, och troligen var det så att han ville inte att det skulle blandas in de här egyptiska hedna riterna i begravningsprocessen och balsameringsprocessen. Det tog 40 dagar, för det var ett speciellt recept på det här, hur det skulle gå till. Under den tiden hade man naturligtvis sorg, men så står det sen, egyptierna begrät honom i 70 dagar. Det var antagligen så att de där 40 dagarna ingick i det där, så det var 70 dagar totalt, 30 dagar extra sen. Men egyptierna begrät honom. Alltså, Jakob var högt ansedd. Antingen var det så att det var för Josefs skull, och det är det primära, det är det som kommer det första i tankarna. Eftersom Josef var så här högt ansedd, så var hela hans familj och särskilt hans far högt ansedd. Men han hade möjligen också gjort sig uppmärksammad genom sin gudfruktighet, genom sin predikan, genom sitt rättfärdiga liv, får vi anta att han blev ansedd också för sin egen del. Och de här egyptierna som begrät honom, det var väl då hela hovet runt omkring, alltså Josefs hov och de som var då med där. För det talas om dem också sen när, och ännu flera där till. Så läser vi då vidare från fjärde versen om förberedelserna. När sorgedagarna efter honom var över, sa Josef till faraos husfolk: om jag har funnit nåd för era ögon, ber jag er säga dessa ord till farao. Min far har tagit ed av mig och sagt: när jag är död, så begrav mig i den grav som jag har grävt åt mig i Kanans land. Låt mig därför resa och begrava min far och sedan komma tillbaka. Farao svarade: res dit och begrav din far enligt den ed som han har tagit av dig. Vi noterar här att Josef inte går till farao. Hur kunde han inte det? Var det en annan farao? Var det så att han hade fråntagits något av sin makt? Knappast, därför att Josefs hov var stort här, han hade en väldig makt fortfarande. Men den förklaring som brukar ges här är att Josef sörjde. När man sörjde hade man en speciell dräkt. Och det anstod inte Josef att gå inför farao i sorgdräkt. Därför skickade han bud. Och så säger farao då att han ska göra så. Josef använde de artiga fraserna som var vanliga på den här tiden och förmedlade dem då via sina hovmän så att de på hans uppdrag talar med farao. Och så ser vi då sen hur det gick till här. Ja, jag ska ta fram det där på rätt ställe, det gick förbi. Det blev en stor begravningsresa från 7:e versen. Då reste Josef för att begrava sin far. Och alla faraos tjänare reste med honom, de äldste vid hans hov och alla de äldste i Egyptens land. Dessutom allt Josefs husfolk och hans bröder och hans fars husfolk. Bara sina små barn, sina får och sin nötboskap lämnade de kvar i landet Gosen. Både vagnar och ryttare for tillsammans med honom och det var en mycket stor skara. Tänk er, vilka som var med där. Alla faraos tjänare, det må ha varit ganska många tiotal det. De äldste vid hans hov och alla de äldste i Egyptens land, for hela riksdagen dit månne. Det som då motsvarar senaten eller någonting sånt, alla de äldste. Och dessutom allt Josefs husfolk och hans bröder och hans fars husfolk. Det var flera hundra människor. Högst troligt. Och dessutom var det ingen fattig skara som for. De for med vagnar. Det var människor som var klädda i fina dräkter. De bar märken som visade vad det var för folk, helt säkert. Och så for det både vagnar och ryttare tillsammans med honom. Det är klart att en sån skara som for iväg genom öknen så var ett begärligt mål för rövarskaror. De behövde ha en här avdelning med sig. Så det for en del av faraos krigsmakt som beskydd för den på resan. Ja, tänk er det, hör ni, hur Israels folk var högt ansett av egyptierna då på den tiden. Det är sannoliken anmärkningsvärt. Så läser vi vidare. När de kom till Goren Hatad på andra sidan Jordan höll de där en mycket stor och högtidig dödsklagan och han ordnade en sorgehögtid efter sin far i 7 dagar. När landets inbyggare, kananéerna, såg sorgehögtiden i Goren Hatad sa de, det är en mycket stor sorgehögtid som egyptierna håller här. Därför kallades platsen Abel Misraim. Den ligger på andra sidan Jordan. Det får vi notera här också att de reser runt Döda havet till andra sidan Jordan. Det måste ha varit någonting speciellt som gjorde det att de inte kunde åka raka vägen till Siken eller till Hebron var det. Och det kan ha varit det att det fanns för stora risker där i Kanan. Antingen av stråtrövare eller av folken som bodde där. Att de inte kunde tåla att några hundra egyptier kom med hela sin, eller med en häravdelning kom marscherande genom landet. Vem skulle vilja ha sådana människor mitt igenom byn? Så de for istället runt där det var öken och inte folk bodde. Sen har vi namnet på det här, Goren Hatad. Här har folkbibeln, liksom också Bibel 2000, lämnat det här oöversatt som engelska översättningarna har kallat tröskplats. Luther hade dit enne atad, och det lär väl också betyda samma sak. Karl XII har skrivit planen atad, alltså en plan, öppen plan. Och man tänker det då som en plats, öppen plats där man brukar samlas för att tröska på hösten. Att en del våra översättningar då tolkades med ett platsnamn så det är väldigt svårt att säga någonting om annat än att att det är helt möjligt att det hette så, att de där andra översättningarna inte noterar det utan tänker sig mer en beskrivning av platsen. Det kan ju vara frågan både och också. Att ofta är det ju så att en plats har ett namn som betecknar det som man gör på den där platsen. Abel Misraim betyder egyptiernas sorg eller det sörjande Egypten. Och kananéerna hade ju naturligtvis observerat det här. De hade sina journalister där och mediauppbåd av allt slag som kunde uppbringas för att kolla upp vad det där var för slags folk som samlades där på andra sidan. Spioner också, för att kolla om det är någon som hotar dem. Men de såg att det var ett sorgetåg, ett begravningståg. Och så blev det omtalat. Det är en mycket stor sorgehögtid det här. Det är en helt ovanlig sorgehögtid. En sådan uppmärksamhet fick Jakob efter sin död. Så står det sen: Jakobs söner gjorde med honom som han hade befallt dem. De förde honom till Kanans land och begravde honom i grottan vid fältet i Makpela. Det markstycke som Abraham hade köpt i gravplats av hetiten Efron mittemot Mamre. Tydligen är det bara Jakobs söner nu som går över Jordan. Begravningsföljen stannar på andra sidan och så går de fadig över dem med kistan, sarkofagen, den balsamerade kroppen, till graven där i Makpela. När Josef hade begravt sin far vände han tillbaka till Egypten med sina bröder och alla dem som hade farit med honom för att begrava hans far. Bara en kort anknytning till det som de hade lovat, att han hade lovat komma tillbaka. Det var inte meningen nu här att folket skulle ockupera Kanaan vid det här tillfället och erövra det land som de hade fått och utrota inbyggarna. De var inte rustade för det. Josef hade ju också en stark ställning i Egypten och han kunde ordna för sin familj där mycket bättre än om de skulle stanna i Kanaan. Så har vi då det sista avsnittet. Bröderna ber Josef om förlåtelse. När Josefs bröder såg att deras far var död sa de: tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss. Därför sände de detta bud till Josef: din far sa till oss före sin död. Ja, innan vi läser vad de sa så kan vi konstatera att de börjar gripas av en rädsla. Och nu har det gått 17 år sen Jakob och hans familj flyttat till Egypten. Under den här tiden har Josef visat sig på det mest vänliga och fantastiska sätt mot dem. Underhållit dem, gett dem allt vad de behövde. Han har förlåtit dem, han sa ju till dem det också. När de kom och när han sa ju dem att ni sålde mig men Gud har använt det här. Skicka mig i förväg. Men ändå så började de fundera. Och det här är väl någonting mänskligt också. Att vi har svårt att tro förlåtelsen. Även om vi får höra att om det är någonting som riktigt gräver oss. Som vi har gjort bort oss väldigt med. Gjort någonting illa. Så gräver det oss. Och så får vi höra: jo men jag förlåter dig. Och så är det ändå någonting som sitter kvar. Och så blir det ett ältande. Det gräver och grämer. Det här är naturligt för oss människor. Gud har sitt sätt att ge oss om och om igen bestyrkning av förlåtelse. Genom det ord som vi hör predikas. Genom nattvarden som vi tar del av kroppsligen. Där vi får syndernas förlåtelse. Vi behöver det om och om igen. För att vår tro är svag. Vi tvivlar. Så var det med Josefs bröder också. De funderar om det riktigt kan stämma det här nu. Tänk om nu Josef börjar hata oss. Hans far har hindrat honom att straffa oss. Det var lite samma sak som Esau mot Jakob. Esau sa: när Isak, vår far, är död, då ska jag mörda Jakob. Det visste också Jakob. De försonades ju ändå innan Isak hade dött. Men det var motsvarande tanke att vår far kan inte uthärda att se att jag mördar honom. Jag gör det först sen när han är borta. Och så tänker jag att kanske Josef bär på samma tankar. Han vill ställa sig väl nu medan Jakob lever. Men hur går det sen? Nå ja, då sänder de då bud. De vågar inte ens gå själva till Josef. Utan de skickar bud. Kan hända så skickar de budet med Benjamin. För Benjamin var ju min sann oskyldig till det att de sålde honom till Egypten. Han var ju bara ett spädbarn då. Det är möjligt. Det kan ju ha varit tjänare också. Och så säger det till honom. Din far sa till oss före sin död. Så ska ni säga till Josef. Vi ber dig, förlåt dina bröder för vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa, vi är dina slavar. Nu är det första gången som de verkligen ber Josef om förlåtelse. Det är första gången. Josef börjar gråta när han hör deras hälsning. Varför gråter han? Jo, det kan tänkas att han känner sorg över att de inte har trott på honom då han har sagt att han förlåter dem. Att de har gått med misstro mot honom, trots allt. Han har ju alltid visat sig eder. Det har inte funnits något svek hos Josef. Varför skulle han förleda sina bröder? No, det kan ju hända också att han gråter bara för känslan. Tänk att de ber om förlåtelse. Äntligen efter 17 år. Ja, efter mycket längre tid. 40 år från det som de sålde honom. Och det tar honom verkligen hårt. Vi vet inte precis vad, men vi vet det att han rördes i sitt sinne. När de hör att Josef gråter så vågar de komma själva. Och så kommer de och faller ner och säger igen, vi är dina slavar. Tänk på Josefs dröm ännu en gång. När det var ju en del orsak till att de ville ha honom ur vägen. Att Josef hade såna drömmar. Att han drömde att bröderna skulle buga sig för honom. Via de här bilderna då, kärvar och solen, månen och planeterna. Och nu är de villiga att göra det. Vi är dina slavar. Tidigare hade de också erbjudit sig att vara hans slavar. Men då var det under press när Josef prövade dem. Nu är det inte under samma press. Nu är de frivilligt. De ser också kanske det tydligt att de har det bäst när Josef är deras ledare. För det har varit en stor välsignelse under hans ledarskap. Och så har vi då Josefs svar. Det som är hört i det allra mest fantastiska evangelium i den här historien, i hela gamla testamentet. Josef sa till dem, var inte rädda, håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett, för att bevara många människors liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Ja, det här är nog en vers som är värd att kunna utantill, min son. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Det här var det i första hand en hänvisning till att Josef kunde rädda dem från hungersnöden. Många människor blev räddade undan hungersnöden i Egypten och i Kanaan och inte minst hans egen familj. Det var det första. Men det finns ju en långt, långt vidare mening i det här som Josef får utsäga i den här profetiska satsen. Ni tänkte ont mot mig. Människorna tänkte ont mot Jesus. förde honom till döden. Ropa korsfäst. Judarna som hade hyllat honom på palmsöndagen med hosianna-ropen blev trugade, eller hur det nu blev, kom sig att en stor skara stod och ropa korsfäst. Pilatus kunde inte göra annat än döma honom till döden. Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo. Det ingick i Guds plan. Och han tänkte det till godo för att bevara många människors liv. Och det här är mycket, mycket flera människors liv i fråga än Egypten och Kanan och Jakobs familj. Det handlar om hela världen. För att ta bort världens synd. Därför, så tänkte Gud det till godo, det som människor har tänkt ont. Och allt det som har uppenbarats här genom detta folks öden, gamla förbundets folk. Allt det här så utmynnar i just denna tanke som Gud har tänkt. Han har en plan med oss människor. Han hade en plan med Jakob, patriarkerna Jakob och hans söner. Och allt det som skedde när folket avföll, tänkte ont, blev förda i fångenskap. Och när folk sa att var är nu deras Gud? Allt det kan ingenting göra mot Guds plan. Hans plan går för sig verket, för sig fullbordan. Gud svikar inte sitt löfte. Och han gjorde det när han sist sände Jesus, då tiden var fullbordad. Så här skulle då Josef sörja för alla där, er och era småbarn. Och så sörjer också Jesus för oss. Guds kärlek och omsorg strålar ut ur den här satsen som Josef här säger. Så har vi då bara avslutningen kvar. Josef dör. Josef bodde kvar i Egypten med sin fars husfolk och han blev 110 år. Josef fick se Efraims barn till tredje led. Också åt Makir, Manasses son, föddes barn som Josef fick ta i knäet. Josef levde alltså 80 år i sin upphöjda ställning. Han blev 110 år, han var 30 år när han blev upphöjd till sin höga position. Och det hände säkert en hel del under den här tiden som var kvar också. Så fick han se då Efraims barn och Manasses son Makir föddes också barn åt. Och det står att Josef fick ta dem i knäet. Det här har en betydelse som är mera än det att Josef tyckte om att ha de här barnbarnen i knä. De knäsattes. Och på den tiden så hade det till och med betydelsen av adoption. Vi vet inte på något ställe om han verkligen gjorde Makir till en egen son åt sig. Men han blev ju en stamfar han också, under Manasses stam. Och han nämns ibland till och med som stamfar istället för Manasse. På samma sätt som Manasse blev istället för Josef, eller både Efraim och Manasse, så blev Makir en som nämns istället för Manasse. I Domarboken 5:14 är det ett ställe som står på det sättet. Han blev en stamfar till Gileaditerna, alltså denne Makir. Manasse stam var ju på båda sidor om Jordan. Ena halvan, och det var Gileaditerna, eller den här Makirs efterkommande som var på östsidan. Det som nu är Jordanien. Det är ju en intressant detalj det också att notera att det land som utlovades åt Israel genom Jakobs söner, så det sträcker ju sig ganska långt på andra sidan Jordanfloden. Och Josef sa till sina bröder: jag dör, men Gud ska se till er och föra er upp från det här landet, till det land som han med har lovat åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog ed av Israels söner och sa: när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Lite parallellt till det som Jakob önskade. Josef ber om samma tjänst, att han också ska tas med. Men han säger inte att ni ska föra mig och begrava mig i Kanaan. Utan när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Han vill alltså att Josefs kvarlevor, att hans kvarlevor ska vara kvar i Egypten och sen ska de föras med när de tågar ut ur Egypten. Han vet att det ska ske, för det har Gud lovat. För Gud har med ed lovat åt Abraham, Isak och Jakob. Det här. Och i andra Mosebok 13 berättas det precis det där, vid 19 versen. Där står det om hur Jakobs ben bars då av vissa människor med på vägen ut ur Egypten. Där skrev Mose in det just för att det skulle uppfyllas det som Josef hade sagt. Andra Mosebok 13, 19, ifall någon vill läsa det någon gång. Och så sista versen. Josef dog när han var 110 år och man balsamerade honom och la honom i en kista i Egypten. Det sägs ganska kort det här jämfört med Jakob. Men det är en intressant ålder, det här 110, för det finns nämligen belägg från Egypten att just 110 år var en idealisk livslängd. Man menar att den som dör vid 110 års ålder dör vid den lyckligaste åldern. Och det var alltså för egyptierna anledning till att se att han fick en särskild välsignelse i sitt liv. Han som levde tills han var 110 år. Året är ungefär 1806 före Kristus när han dog. Han föddes 15 kanske vi räknade. Och föddes till Egypten 1898. Och det här var då 1806 ungefär. Det dröjer ändå 350 år till uttåget. Och under den tiden förökar sig då de här stammarna väldigt mycket. Och det berättas det om bara ganska kort i andra Moseboken. Men det är en annan historia. För vi ska nämligen i januari, 10 januari, fortsätta med apostlagärningarna. Det hade vi tänkt som nästa ämne för studierna. Och vi får alltså avsluta det här med tacksägelse. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.